Jag heter Jonas Lundqvist och jag är hemma hos Strage här. Vi ska snacka lite. Man säger ju typ lite vad man är och så, eller? Ja. Jag är musiker, eller låtskrivare. Musiker, I wish, men mer låtskrivare. Och tennistränare. Och kommer från Göteborg och nu bor jag i Stockholm. Och nu är jag hemma hos dig.
Jag glömmer aldrig första gången som jag kom i kontakt med dig.
Nej.
Första gången jag ringde dig. Jag jobbade på en tidning som heter Pop på 90-talet. Mm. Och då fick vi en kassett som det stod Bad Cash Quartet på. Mm. Så vi tyckte det var fantastisk, slamrig rock. Så du ringde helt enkelt numret som stod på kassetten. Och din mamma svarade. Mm. Jag ringde två artister under mitt yrkesliv då deras mammor har svarat i telefon. Det är du och det är Thomas Bangalter i Daft Punk.
Okej, vadå? Var det så?
Vars mamma jag också pratade med. Och då sa hon att no, Thomas är ett äldre kull. Thomas är i skolan. Och det sa din mamma också, för du gick i ettan på gymnasiet.
Jag gick ettan på gymnasiet. Ja, precis, ettan. Ja.
Och det roliga var att din mamma fortsatte prata. Och hon sa, ja, vet du vad, jag tror, det är så mycket känslor nu för Jonas i tonåren. Så mycket känslor och ibland kan han bli så arg. Så vet du vad, jag tror att det är bra att han sitter där och spelar rockmusik med sina kompisar. Och de är så duktiga och de har skickat in sin musik till skivbolag. Och jag tror att det är bra att han ibland är han så rasande och det är fint att han kan få ut sina aggressioner, tror jag. Men jag ber honom ringa dig. Hon var så otroligt gullig, din mamma.
Ja, men fan vad det låter som mamma. Så gud, vad saknade du när du pratade. Vilken, va, ja, verkligen. Jag kommer ihåg, jag gjorde den här. Du ringde upp sen senare liksom. Och det var min, jag vet inte om det betyder något för dig så här, men det var min första intervju jag någonsin gjorde liksom. Jag hade aldrig pratat med någon innan som var intresserad av det man gjorde liksom. Så här. Och jag kommer ihåg att vi hade en telefon i hallen då, så jag kunde dra sladden in i mitt rum då. Så den sträckte precis till rummet. Du vet att dörren var... Jag satt precis vid dörren och pratade med dig där liksom. Det var jävligt kul. Men vad kul att mamma var så trevlig då, eller hur? Ja.
Hon var lärare,
ja,
eller hur?
Det, men pappa var lärare, men mamma var liksom... Hon var mest med oss kids liksom. Vi hade, var ju fyra stycken. Och hon sydde mycket kläder i området. Svart till folk runt omkring liksom.
Svart?
Ja, alltså hon sydde kläder liksom hemma.
Ja, ja, okej. Okay. Tror du menar att det var så här goth-plagg?
Nej, inte det. Hon vet ingenting om goth.
En liten goth-klädbutik i Örgryte som alla goter handlade i.
Men det är lustigt hur tiden ändå, så här, bara, nu när du snackar om det så känns det så här, fan, du låter likadant i mig, du ser ungefär likadan ut. Tiden är ju jävligt märklig alltså. Men fan vad det var...
Jo, jag vet. Jag alltid...
Det var ju 24 år sedan nu, du vet.
Ja, 25 år
25, sedan. 25 år sedan.
Det var hösten 96. Men jag... Nu känns det så konstigt om jag läser intervjuer med dig. Och för någonstans, det första intrycket du får av en person är det som sitter i.
Ja, ja.
Så för mig är du och de i Bad Cash Quartet, så de som senare blev hästpojken, ni är ju kids liksom. Ja, ja. Så sen när jag läser en intervju med dig att men nya soloskiva handlar om åldrandet.
Ja, men jag
sa, what the fuck?
Jag hörde också det någonstans. Okej, har jag skrivit en skiva om åldrandet? Det är liksom, folk skriver ju, de håller på liksom. Men... men jag har faktiskt med mig på, du vet, det togs en bild där. Det var också en väldigt trevlig fotograf som kom hem till oss från tidningen Pop. Så det var bara jag och min lilla syster hemma. Jag kommer ihåg att vi rostade mackor åt honom och så. Och jag hade en trevlig stund med den fotografen. Men jag gillade det fotot som togs inför den här. För det var på våra skivsamling. Nej, det var senare, Fredrik.
Det var senare.
Det var ett senare nummer. Det var nog med Terry Eriksson där. Eller om det var... Men fan, var den intervjun med då?
Jag tror att jag gjorde...
Du gjorde den också.
Jag gjorde den också. Jag. För jag ringde dig och då fick jag verkligen... Redan din mamma antydde lite att du kanske hade ADHD. Men sen när jag pratade med dig den gången, då berättade du att din pappa hade gett dig ett CD-ställ i present. Och sagt, här Jonas, har du ett riktigt fint CD-ställ. Och du hade fått någon... Du hade fått spel. Mm. Så du nitade det här, CD Tower som det kallas för. Du nitade det med en karatespark och slog sönder det. Och massa skivor...
Ja, de låg på marken när fotografen kom hem till oss.
Så du sitter i sängen med ett vinylkonvolut på huvudet på den här bilden som togs?
Nej, men jag fick den i mitt flöde för ett tag sedan. Så här, bara, shit, det var länge sedan. Men så kollade jag på skivorna på marken så här. Som låg där då. Min skivsam låg utspridd där. Så, här. Så jag har med mig några låtar från den bilden liksom.
Ja, vilka då?
Nej, men det är ju liksom Guided by Voices och Fugazi. Liksom. De finns ju med på den bilden. Liksom.
Vilken Guided by Voices-låt var det?
Då är det den från Det är ju en tidig skiva där från 93. Den skivan är, det är My Impression Now med Guided Boys och så.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men vad gillar du? Visst är det en jävla dänga?
Skramle och superfin.
Nej, men och melodin och så här, hur man tar sig an livet.
Nej, men, på vilket sätt då?
Nej, men jag tycker att den där låten har följt mig faktiskt. Den återkommer jag till. Liksom, om jag glömmer av att lyssna på den så återkommer jag alltid till den. Att liksom, så här enkelt, så här fjäderlätt ska det ändå vara någonstans. Och sen hur det låter, att det låter väldigt spontant. Och det kan saker att göra när det är en sån otroligt bra låt i grunden. Att det behövs liksom inte så mycket mer när en låt är så bra. Sen också att jag köpte de här skivorna så himla ung liksom. Och för er kids som lyssnar nu så var det ju, du vet, jag köpte skivor en tid innan internet liksom. Det här var ju svåra grejer att få tag på. Man var ju kanske, var ju jag och tre andra i Göteborg som visste något om det just då liksom.
Och det är ändå ett relativt, det är ett obskyrt indieband, ett väldigt inflytelserikt indieband, men ändå ganska obskyrt. De fick ju aldrig några mainstream hits.
Nej, men de fick ju lite såhär revival med Strokes, du vet, på 2000-talet.
Jaha, du var inte medveten om.
Nej, men det var väldigt kul. Det blev jag glad för när Strokes liksom kom där liksom, var det 2001 typ? Då namedroppade de Guided Voices som en stor såhär inspiration. Och då märkte jag på dem att då gjorde de också någon asdålig skiva med Rick Ocasek. Kan du uttala allting? Jag kommer uttala fel här idag.
Han från The Cars.
Ja, från The Cars. Han är död nu. Han dog ju för något år sedan. Men i alla fall, då blev de ju dåliga. Men de var ju sjukt bra fram till 96.
Jag kollade deras diskografi. Det är så vansinnigt många skivor. Jag tror att de har 32 fullängdsalbum. Ja. Guided by Voices.
Ja. Och jag tycker att de är där uppe med liksom de allra största liksom.
De har gjort 32 album, du har gjort 4 soloskivor.
Ja, 4, ja verkligen.
Och på den senaste finns din gamla låt ADHD, som du gjorde när du kallade dig Jonas Game. Och då var den på engelska.
Fan vad gott det är med kaffe!
Nu har du döpt om den till Vinnareliv. Och du sjunger om en sorts hatlåt mot jämnåriga som har styrt upp sina liv och blivit tråkiga, eller hur ska man uppfatta dem?
Nej, men det är ju en avsjuka ju. Det är ju liksom, du vet, man gillar ju inte folk som bygger trall och, eller du vet, så här allting, men du vet, man gillar ändå så, du vet, att gå ut på en trall, eller du vet, det är dagg i gräset, men här står jag på min torra trall i min trädgård. Det har inte jag. Jag har inget sånt. Men det har ju mina polare nu för tiden. De som valde andra vägar liksom. Och då vill jag ju liksom tro att jag har något annat då. Men jag vet inte, har jag det? Kanske.
Och du sjunger: ingen ringer dig mitt i natten, ingen åker på efterfesten, ingen vill dö för sin rock'n'roll, ingen här vill ha tillbaka sitt gamla vinnarliv. Mm. Vinnarliv blir nästan som Broder Daniels When We Were Winning. Att...
Precis, det var det jag ville slå ändå. Jag ville slå ändå så här en... Vi som fortfarande håller på liksom och gör det här år efter år. Att det är ändå så här mäktigt att vi håller på med det. Det här är ändå true vinnarliv. Fast det blir ingen trall. Det blir ingen,
nej, men du
ingen
verkar, sommarställe. Du verkar medveten i samma låt om att det finns något otäckt med det. Att det är ett problem. Att du sjunger kom och se på monstret i mig. Eller är det mer att...
Nej, men
att de som har blivit tråkiga ska vara fascinerade av dig. Vilket de är förmodligen.
Nej, det vill jag inte. Det är det verkligen inte. Utan det är väl mer bara här lite skämt och sidor och så att... Att jag dras ju till det här skrivandet då hela tiden och att det är liksom det rummet jag söker mig in i hela tiden liksom. Att det är där jag är som lyckligast och det är ett rum där inte den andra världen får plats och så gör man det år efter år efter år efter år efter år. Och i stundom så kan ju liksom världen utanför det rummet te sig jävligt märklig så här, att börja så här, att man nästan är besök när man liksom har de här stunderna av flow eller vet, då det kan gå några dagar och man skriver mycket så här, vad gör jag ens och att man är beredd att gå väldigt långt för att få ha kvar det rummet. Du vet, jag lever i Stockholm, jag är barn som du och vet, så här, jag är en vanlig, alltså jag är ju en människa med mitt arbete och allting för att få det här rummet. För att få tillgång till det här rummet och bevara det här rummet så måste jag slåss väldigt hårt för det, liksom. Och det är inte, man är inte alltid trevlig i de fighterna, liksom.
Och du kan inte förena det rummet med dina andra rum och skriva låtar om dagislämningar som någon uppmanade Håkan Hellström att göra, tror jag. Eller var det? Han skulle skriva mer om bostadslån och sin verklighet nu. Och då tänkte jag så här, det är inte riktigt hans roll. Det är inte det Håkan Hellström gör. Han tecknar porträtt av skuggfigurer i Göteborgs hamn.
Verkligen. Jag tror jag ligger närmare mitt liv där. Jag har ju skrivit lite om dagislämning och liksom jag är helt inne på det spelet. Jag förenar det verkligen. Men jag menar bara att jag är så tacksam för att jag är intresserad av någonting. Alltså det är ju superkul. Men det har ju också ja, men så här att det är det jag gillar. Det är det jag gillar mest liksom.
Du hade en annan låt på en annan skiva som heter Pengar på fickan, när du ondgjorde dig över folk och deras jävla karriärer. Så det här verkar vara ett genomgående temat. Men har inte du en karriär?
Jo, men det har jag.
I högsta grad.
Ja, men det måste jag ju säga att jag har. Nej, men jag tänker mer... Vet inte vad det är som... Jag kommer ju från en väldigt privilegierat område, liksom. Det är ju verkligen en välmående medelklass, liksom. Du vet, till och med en sån medelklass där liksom inte det snackades om pengar ens. Du vet, då förstår du vilken nivå... Det var andra världen som det snackades om. Och som sen blev...
Vilka världen då?
Nej, men jag vet inte om det var några värld, men jag tyckte inte det var... Eller i alla fall...
Det kändes inte nyrikt alltså, utan det kändes mer som gamla pengar.
Ja, precis. Eller inte... Ja, gamla pengar, eller mer... Vad heter folk som utbildar sig? Akademiker... Ja, precis. Akademiker... land, liksom. Och med många av dem i min krets där blev vi väldigt så här... Det gick på handel, så du vet så... Och så försöker jag undersöka då... Om det inte är rätt tomt ändå, liksom. Men återigen är det väl avundsjuka då.
Det är ett bra sätt att hantera avundsjuka. Att intala sig själv att de som har gått väldigt bra för egentligen
är olika, ja.
Upplever och tomhet.
Ja, tomhet, ja. De älskar inte sina barn så som jag gör. De brinner inte för något.
Patient boy, the way I wait, I wait, I wait.
Okej, okay, ja, men det här är ju också då, jag tog med två låtar från den här bilden då, från Pop 98 då, eller vad det var. Men det här är Fugazi Waiting Room och vad ska man säga om det här? Det här är väl en, det här är ju ett band som när man är ung, man kan träda in i den här världen och jag brukar tänka så här, man kan sätta på sig sina Fugazi-glasögon och så kan man se världen genom det. Det blir mer och mer smärtsamt desto äldre man blir, men som en ungdom med ett rockband så var det ett fantastiskt sätt att se världen genom liksom. Det här var ju innan det blev coolt att bli sponsrad av Red Bull och så liksom. Alltså innan kapitalismen hade ätit sig så djupt in i popmusiken eller i populärkulturen så att ha ideal blev liksom det tuntiga. Du vet, om jag sitter här och säger nu jag har tackat nej till Volvo-reklam, då låter det liksom mer mossigt, du vet. Jag hör hur det låter.
Har du tackat nej till Volvo-reklam?
Ja. Men på den här tiden så var ju det var viktigt liksom. Det var ett motstånd så här. Jag upplevde det här väldigt mycket som en grillarörelse liksom.
De var ju ett aktivist-post-hardcore-band, verkligen. De försökte hålla, Fugazi försökte hålla konsertbiljettpriserna nere på $5, tror jag. De ville inte att det skulle kosta mer att se dem. Det gick inte så länge, men de kämpade för det.
Men jag tycker kanske att det är ett av de mest romantiska banden som någonsin har funnits här.
Du nämnde att du hade tackat nej till Volvo-reklam, men sen har ju då kraschat en vit Peugeot på ditt senaste album kommer ut. Efter att först ha poserat framför en vit person på albumet Affärer. Mm. Den förra skivan. Mm. Men det var ingen bil du hade fått i present av Peugeot för att...
Nej, det var en polares... jag fick låna den bilen. Jag har ju inte heller körkort riktigt.
Var det därför du kraschade?
Det är liksom... Jag tycker att... Att livet gick bra där ett tag, men sen kraschade det liksom. Ja, den här personen på omslaget hade gått igenom grejer liksom. Den var i förhoppningarnas land där på Affärer. Och liksom det var nästan en nytändning så. Njöt av platsen den var på, men sen gick det dåligt. Kraschade in i trädet.
På omslaget till Dubbla Fantasy. Ja, är det en John Lennon-referens förresten? Hans sista album är ju Double Fantasy.
Nej, men det är ju Yoko Ono-skivan här med John Lennon. Ja, det är hans sista. Det är ju det.
Och den kom ju precis innan han mördades.
Just det.
Och fick ganska sura recensioner. Ja. Sen sköts han och sen blev den etta precis överallt.
Ja, och de skrev ju om recensioner. Det var inte det. Jag det var värsta i alla fall en... Nu måste vi skriva om hans sista... Du vet... Det var inte det, men jag hörde ju sen, det var en mening som kom upp bara. Och sen så förstod jag, fan det är ju Double Fantasy. Så tyckte jag det lät så jävla underbart på svenska, Dubbla Fantasier. Vad är det? Det är svårgreppat på något sätt. Men det har att göra med... Jag tycker att, du vet, som när vi snackar om Fugazi här. Det finns en sån otrolig klarhet och... renhet när man är yngre. Alltså världen är ganska svartvit och man har de här liksom starka idealen som jag tycker att man förlorar mer och mer. Och så nu kan det gå flera månader och jag vet inte vem jag är, men jag är inte heller så intresserad av det. Att man förlorar sin liksom så här sin riktning. Och jag känner mig helt okej också att det är så. Ja, men så det är ganska så här milsvid skillnad mellan så här Dubbla Fantasier och den Fugazi-låten liksom. Det är också rätt smärtsamt att känna det så här.
Att du har förändrats så mycket.
Ja.
Jag tittar på en gammal intervju med dig.
Men inte i det här rummet då, i mitt skrivarum.
Där
är det liksom samma liksom. Men så förändras världen så enormt mycket. Och vad man måste utsätta sig själv för med allting. För jag vill ju vara en del av samhället, du vet, så här. Jag vill ju vara en svennebanan. med det här rummet kvar liksom. Det är ju det. Det är det.
Jag kommer att tänka på en intervju du gjorde med PSL-bloggen då. Ja. Du fick någon fråga om låtskrivande. Mm. Och du sa att du inte tyckte att det var så värst roligt att spela musik. Det viktiga var att få fram ett uttryck.
Ja.
Och du frågade Hanna Fahl som gjorde den här intervjun vad det var för uttryck och vad det var för känsla. Och du sa att känslan skulle vara ren som nyfallen snö.
Mm.
Det tyckte jag var så vackert uttryck för. Jag är inte helt förklarad med vad du menar.
Nej, men inte jag heller. Men jag fattar ändå vad jag menar. Men jag,
en ren känsla.
Ja, jag skriver tills jag inte tvekar liksom. Och när jag inte tvekar då är jag ganska säker på min sak. Det tar ganska lång tid att komma fram dit. Men då är det liksom en känsla som påminner om det här rena och glasklara liksom, som blir mycket mer sällsynt i mitt övriga liv. Och den har jag aldrig, nu säger inte jag att det här betyder att någonting är bra, men den känslan har jag aldrig tvekat på. När jag är någonting på kornet, då är det väldigt exakt för mig. Det är, och jag tycker inte det är så kul. Jag tycker musik är fantastiskt, men just den känslan jag är ute efter liksom. När man är det, när man huggit. Ja.
Musiken är mer ett medel än ett mål i sig.
Ja, ja. Men så är det lite.
När vi pratade vid allra första gången, ja, så sa du apropå Martin Elissons texter,
ja,
att när man är 16 bast har man ju inte varit med om tillräckligt mycket för att kunna skriva saker om när man vandrade i bergen i Himalaya. Det får bli texter om olycklig kärlek, orättvisor och sånt. Du skriver fortfarande inte texter om att vandra i Himalaya.
Nej, det är samma sak. Så här, nej, men jag förstår inte rätt. Jag bara så här, vadå, det finns inget mer, vadå? Det finns ju inget mer än det.
Men det är ganska fint att du vid den tidpunkten tänkte att när jag blir vuxen, då gör man sånt som vuxna gör. Då går man i bergen i Himalaya.
Ja. Ja, men det var...
Och det där gäller ju Martin Nielsen också. Han har kanske inte heller skrivit så många texter om att gå i bergen i Himalaya.
Nej. Han och jag är ju lika med det. Jag tycker att vi är så kanske lika våra texter, men det är ju ändå, vi skriver om livet som är här och nu liksom. Jag tycker så här, så jag spelar upp en låt nu. Den heter Cruisers med Hästpojken, och det är faktiskt en demoversion, den första.
Och det är alltså bandet som Martin Elissons startade efter Bad Cash.
Efter Bad Cash, precis.
Han och Adam.
Adam Bovins, också från Bad Cash då. Den här demon, jag fick höra den och jag tycker det här är den bästa de har gjort. Tyvärr blev det inte så att den här hamnade på skivan, utan de spelade in den igen och den blir bra där också. Men jag tycker den här demon är helt, och det här är så himla mycket Martin för mig, alltså min barndomsvän som jag träffade när jag var 4-5 år. Jag hör, det här är min bästa polare som sjunger här, och det här tycker jag han är bäst i världen på, just det här. För er som gillar Fall, så har de ju tagit det här partiet från en Fall-låt.
Just det, The Fall, gamla brittiska indiebandet som likt Guided by Voices gjorde jättemånga skivor. Ja. Aldrig egentligen hade någon riktig hit och hade jättemånga medlemmar, men bara en
stadigvarande. Ja. Hemskt när han dog, tycker jag.
Ja, det var relativt.
Ja, men det var ganska nyss, ja. Man ville ändå vara på jordklotet samtidigt som man ville ändå så här,
som Marcus Smith.
Ja, men så här, fan vad skönt att han har kollen då. Vad bra att han har, du vet, underbar, du vet, han fick fråga vad skulle jag om du blev premiärminister? Starta krig mot Frankrike. Det första skulle jag. Starta krig mot Frankrike och du vet, det var någonting annat sånt.
Pubben skulle öppet längre eller något.
Just det, ja. Och så har jag haft en, du vet, någon, ja, pubben och att han skulle införa skatt på folk som har skägg. Du vet, extra skatt. Men han var så exakt, du vet, alltid så här, ja, väldigt smärtsamt att han dog där. Men jag måste bara berätta just den här låten, Cruises, då. Jag tycker, ja, tycker det kanske är en av de bästa låtarna som gjorts. Och jag tycker att Martins texter är här... jag tycker han kan skriva så poetiskt, men så exakt också om så här klassiskt ämne, men ångest. Ångest inför sig själv. Liksom, inte självhat riktigt, utan mer... Skitsamma, jag ska inte analysera min polares text.
Ja, det kan vi göra.
Men bara så här. Ja. Det här var jävligt kul tid när den här låten skrevs, för jag höll på med...
Vem riktar han sig till? Han sjunger... Och du, jag hörde någonstans att du förlorat dig själv i böcker, skivor, dikter och en knarkande vän. Mm. Att du lekt med tanken på att släcka ditt liv. Att ingenting blev bättre av att ta nästa kliv.
Nej. Men det är ju han själv han sjunger om. Liksom. Det var en period där i Göteborg innan jag flyttade till Stockholm. Då vi hade blivit liksom väldigt, väldigt nära vänner igen. Efter Bad Cash. Alltså vi tyckte det var så jävla kul att hänga. Liksom. Vi är ju, han är ju min bästa vän så här. Vi tyckte det var så jävla kul, du vet, en gammal vänskap som får nytt liv, du vet. Man blev ju nästan helt, det var ju så här, och vi visar ju aldrig känslor för varandra så här. Vi är ju liksom, men vi hade så jävla kul sommar på min balkong. Det var liksom, det var ju bag-in-box, så satt vi bara på min balkong, bag-in-box, dag efter dag. Och vår langare bodde också bara rakt upp för backen, så... du vet, jag hade suttit där ett tag då. Vi satt alltid i varsin morrock. När han kom så fick han, jag hade två morrockar hemma. Här får du morrock, här är morrock. Upp på balkongen, drack vin. Sen när vi skulle besöka langaren, då tog vi min moped upp, du vet, i morrockarna. Skårade där uppe, tillbaka ner. Och så hade jag fått
Ni åkte moped i morrock?
Ja, morrock, du vet, upp för, du vet, och solen sken. Och du vet, vi var fortfarande unga, du vet, vi var 28 år liksom. Vi hade den här nya känslan av att du vet, han spelade upp låtar som var helt fantastiska. Jag höll på med min grej och vi kände så här, fan vad skönt att vi kan hålla på med varsin grej och ändå liksom hjälpa varandra i det. Liksom det var så här jävligt, det var en jävligt fantastisk nystart bara, kände jag. Men i alla fall så just det. Jag hade fått på tennisbanan, så hade jag åkt in i stolpen, du vet, som håller uppe nätet med ryggen före. Så jag hade fått sån jävla ryggskada.
När du var framme och skulle slå en boll.
Ja, precis. Så att jag hade fått tramadol utskrivet av läkaren. Så det var liksom först lådvin då. Sen var det moppel upp till langan. Sen var det hem. Och sen var det tramadol. Och då visar Martin mig att man kan ju ta upp de här tabletterna, ta ut pulvret och så gör man cigg av det liksom. Så det var ett evigt experimenterande också i den här...
Att hälla tramadolpulver i cigaretter?
Ja, sen rullar man om den då igen liksom. Så man rökte tramadol då.
Vad hände då?
Nej, men det blev ganska... Jag tror vi tyckte det mest var kul att experimentera. Vi kände ändå bättre när vi tog det liksom, som man ska göra. Liksom. Upp i röven då. Nej, men då spelade han upp de här låtarna. Han spelade upp den här Cruises. Han spelade upp Cruises och jag höll på med Så är det med det med Rasmus Hägg. Och det var bara så jävla... sen ett år senare så lämnade jag ju Göteborg då. Men det var jävligt kul. Bara bra period. Jag tycker den här demon är, påminner mig väldigt mycket om den som Martin var då. Fan, nu har vi båda familjer. Det är preskriberat. Det har varit 12 år sedan. Vi är renlevnadsmänniskor.
Men var det delvis ett sätt att leva mer hälsosamt att lämna Göteborg vid den tidpunkten och bli tenniscoach i Stockholm?
Kanske lite. Men det var också... Jag hade ju... Jag tyckte det var jobbigt när Bad Cash splittrades. Jag tyckte att det var svårt att gå runt alltså att gå på de här gatorna utan mitt band. Att inte veta, så här, hur fan...
Jag minns, du brukade säga på frågan varför splittrades ni, att det berodde på att du var världens jobbigaste person.
Ja,
Det lät lite väl självkritiskt.
Ja, men ibland så är det ju... Ibland är det nog bra att kunna se lite på sig själv sådär. Vad fan, hur gick det här till egentligen och se sin egen grej i det?
Men du var med och skrev låtar. Ni skrev alla tillsammans i Bad Cash Quartet.
Vi skrev mycket tillsammans. Martin skrev väldigt mycket i början. Men det var nog att... Jag vågade inte... Jag ville att vi skulle vara samma band. Jag känner igen mig mycket... Med den här republikanska artisten i Ramones, alltså...
Johnny Ramone.
Johnny Ramone. När jag såg den dokumentären så märkte jag... Det här är inte... Man gillar ju inte honom. Och jag kände igen mig väldigt mycket.
Hur så du var den här militären som bestämde att nu ska vi repa, nu ska vi göra det här, det här, det här.
Alltså jag ville ha frihet, men gjorde det till ett fängelse.
Det är ju ofta ovanligt att, särskilt vid den här tiden kanske i Sverige, att trummisen i ett indieband blev den som alla pratade om och med. Och så uppenbarligen var den mest mediavänliga personen i bandet.
Ja.
Jag kommer ihåg det från när Bad Cash började, att du var den som folk kände igen.
Ja,
och då satt du ändå bakom trummorna.
Ja, men det där tyckte jag nog var... Jag ville att Martin verkligen...
Ja, men han var lite blyg. Han stod där med sin långa blonda lugg.
Så var det nog lite. Men jag tog ju mycket, mycket plats där. Men jag skulle inte säga att det var bara jag som gjorde så att splittrades. Utan det är ju också ett sånt band nu efteråt. Så ska inte det finnas längre än så. Det ska inte bli... jag kan ju nämna nästan alla band. Men ett band som är på det sättet... som börjar göra sin fjärde, femte skiva. Det finns... det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att få det att kännas relevant för en lyssnare, liksom. Det är därför jag tänker att om man då ska liksom syssla med det som jag gör nu, att man... Om man då gillar att skriva om sitt liv, som jag gillar, det är det jag tycker om. Om man bara håller sig nära sig själv hela tiden... Då känner jag att man är relevant för sig själv hela tiden. Men när det bygger på något annat som Bad Cash byggde på, då ska sånt ska slockna liksom. Ja, men där är Jorge Riedel och Astrid Lindgren och kanske en av de texterna som i tidiga dagar påverkade mig mest.
Ja. Mors lilla latum.
Ja, mors lilla latum, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Prokrastineringens nationalsång.
Vad är prokrastinering?
När man skjuter upp någonting.
Tänker
att det här behöver jag inte göra idag. Nej. Jag kan göra det imorgon.
Otroligt att jag har skjutit upp och lära mig det ordet, prokrastinering. men den här, också melodin. Men om man har skrivit någonting så kan man jämföra ändå så med den här melodin. Det här är helt fantastiskt. Och den här texten tycker jag är... Den är politisk, liksom. Den är antikapitalistisk. Alltså,
man vägrar inrätta sig i systemet och gå upp och jobba för någon annan jävel som du sjöng på.
Ja, men precis. Tiden. Men också kanske att inte jobba i sig. Jag har alltid jobbat. Jag är livrädd för att förlora mitt jobb. Jag har liksom aldrig kommit för sent till ett jobb. Jag har kommit för sent jättemycket till jobbet. Varför sitter jag och ljuger för? Men i alla fall, jag är rädd för arbetslöshet. Jag är rädd för arbetslöshet. Jag har liksom, även om jag kommer från området, vet jag, har ingen backup av pengar. Det finns inga pengar runt mig. Så jag måste skaffa mina egna pengar. Så har det liksom alltid varit. Men det här påminner mig om så här, ja, men jag vill inte ha ett nytt kök. Jag vill inte ha en stor tv. Jag vill inte ha någonting materiellt. Jag vill inte ha någonting av det. Jag vill bara ha tid, liksom. Och den här låten påminner mig om det. Att ligga hemma på soffan en dag utan att göra någonting är en viktig handling för mig än idag. För att veta att det är ett motstånd det, liksom. Speciellt i en sån upptagen stad som Stockholm. Sen, där jag kommer ifrån var ju folk så sjukt ambitiösa, du vet. De var så otroligt ambitiösa. Och vi i Bärdkars, du måste ju fatta att jag växte upp i Bärdkars också, du vet. Vi var ju 12 år till 25 år, så det var liksom hela min värld. Det var ju liksom det här, att vara lat var ett motstånd från där vi kom ifrån, liksom. Det var inget jättemotstånd, men det var i alla fall, ja.
På tal om att ligga ner mycket och vila, så en person som gjort det en hel del är ju Henrik Berggren från Broder Daniel. Ja. Jag minns väl när Bärdkarskortet just hade börjat och ni just gett ut sin första skiva. Då åkte ni på turné med Broder Daniel. Ja. Jag kommer ihåg att jag tänkte att hoppas det går bra för de här små killarna nu från Örgryta när de ska på turné med de här dekadenta rockmonstren. Ja. För de var ju några år äldre ner.
Ja, de nästan var ju sex, sju år äldre.
Men ni kom helskinnade ur den turnén.
Ja, men vi gjorde det. Men jag fattade nu efteråt varför. För det var ju våra föräldrar då som hade i bakom ryggen på oss tvingat skivbolaget att anställa en kille som var med oss. Vi tyckte att det var en kille som var med som körde bussen och sådär. Men han var liksom med oss. Han var med oss hela tiden som en skugga, liksom. Och det var ju, han var ju, det fick vi ha reda på alltså bara för 2 år sedan, typ. Att, du vet, kommer du ihåg Leonida Simba? Det är klart.
Ja, absolut. Ja, hon var ihop med Dogge och sen dog hon tyvärr i cancer.
Hon dog i cancer. Jag var på hennes begravning. Ja. Vilken otrolig begravning det är. Fan vad jag tyckte om henne. Vilken jävla person. Vilken tur var det. Leonida Simba, ni som kommer ihåg henne, alltså. Vilken jävla människa, alltså. Fan, älskar henne. Tänk på henne fortfarande skitmycket. Och, ja... Det skulle vara jävla kul att träffa hennes dotter någon gång. Hon måste vara Råström, hon måste vara 14-15. Eller vad fan, du pratade med Dogge.
Hon hette väl Bianca, tror
jag. Ja, Bianca.
Dogge och Leonidas dotter. Jag vet inte, jag har pratat med Dogge på flera år.
Nej, okej, jag trodde han hade varit med. Ja, skitsamma. Vad fan var vi nu? Vi var...
På turnén. Skivbolaget skickade med en person.
Föräldrarna hade anställt en som var efter oss hela
tiden. Föräldrarna anställde, inte skivbolaget?
Jo, skivbolaget. De föräldrarna tvingade skivbolaget.
Men vilka fantastiska föräldrar.
Nej, men alltså de var ju så gulliga.
Det där är ändå föräldraskap 2.0. Ja. Att man vet att det är klart att de ska få åka på turné. Det är viktigt. Men vänta, vi vill inte att de här killarna blir det nya Noise.
Nej.
Så vi skickar med en person.
Ja.
Tänk om Noise hade haft det när de åkte på sin turné när de var 16.
Nej, men alltså nu när min dotter växer upp, du vet, och jag tänker på mina föräldrar och de föräldrarna var liksom runt i Bärdkars här, så himla genuint snälla och gulliga föräldrar, alltså, som gav oss så jävla mycket frihet men ändå liksom ändå hade koll på oss.
Så skulle någon kanske hävda att i alla fall de i hästpojken blev ganska fucked up ändå. Men de blev väl det när de var 26-27. Inte när de var 16. Det är kanske skillnad.
Nej, men jag måste också säga en sak. Man kan vara fucked up så här. Det kan vara. Men sen när man får egna barn. Så jag märker ju så här. Martin och Adam, alla de här. Alla har ju kids nu. Där är det en helt annan grej som kickar in. För vi har haft de här föräldrarna. Då blir är man så här. Ingen skulle försumma ens en sekund. Men du vet... Låter ju fånigt, men de gav oss en standard för vad ett föräldraskap är, liksom. Sen har jag flummat runt massa så. Det är lite skitsamma tycker jag. Bara man är bra förälder så liksom, senare när man själv skaffar barn. Och där kickar den in liksom.
Men den här personen som följde med på Broder Daniel-turnén gjorde den några direkta ingripanden och stoppade någon efterfest eller något liknande?
Ja, den tog bort. Det var aldrig alkohol i våran loge.
Men det här var inte Leonidas Simba?
Nej, det var inte Leonidas Simba.
Utan det var en... Det var en person.
Ja, då, han fick ta hur mycket skit som helst liksom. Vi var ju så här, var ölen? Han bara, det måste bli utan fel så här. Men ska, du vet, så här, han fick ta hur mycket som helst. Och så här bara, han sa till exempel så här, när vi skulle på efterfest så här, att nej, vi kan inte gå på efterfest, för hotellet stänger nu. Och vi bara, var hotell? Vi visste inte att hotell är uppe dygnet runt liksom. Så bara, var hotell stänger? Vad fan menar du? Nej, men hotellet stänger för... Så att vi, om ni inte ska sova utomhus så måste ni följa med nu. Så här, vi bara, okej, vi vill inte sova utomhus. Ja, alltså Bror Daniel också på hotellet så. Vi bara, okej. Så kom vi till hotellet så var det inga andra där. Bror Daniel var inte alls där. Men han lurade oss då liksom. Men sen vaknade vi upp med poliser då i rummet. För då hade ju Bror Daniel slagit sönder ett hotellrum då.
Medan ni låg och sov.
Medan vi låg och sov, alltså verkligen så. Som bara barn kan, du vet. Man lägger sig i sängen och somnar. Inte som nu, du vet, man är uppe till fem, halv sex och tänker. Utan då sov vi sött där. Och så, vi kom hem helskinnade från den här turnén. Jag kommer ihåg att kasta ut Håkan Hellström. Han hade en jävligt fin maracas som jag lånade av honom. Som jag kastade ut i publiken på KB. Och han bara, Jonas, vad är det med maracas? Jävlar, förlåt Håkan. Den är ute i publiken. Så då fick jag gå runt i publiken och leta efter den här då. Jag hittade den till slut.
Han spelar maracas med Broder Daniel.
Ja, han körde det på. Han hade det var hans liksom, jag tror att han försökte då få in mycket
för de här. Det var en basist.
Ja, han var basist då. Ja. Men han var ju redan, jag tror att han ville då få egentligen Henrik till få in Latin music i Broder Daniel då, liksom.
Svår uppgift, ja, att få in Henrik Berggren på
Latin
rytmer.
Ja, verkligen. Nej, men han var ju mer av en världsmusikmänniska då, Håkan.
På tal om förlorad maracas så har jag någonstans här i källaren en trumstock, en trumpinne som jag fick av dig i Hultsfred 99, tror jag.
Nej.
Och den är helt sönderslagen. Du har liksom verkligen hamrat på den på kanten av trummorna. Med det djupa jack i den. Och sen har du skrivit med spritpenna, Jonas är olyckligt kär.
Åh, gud. 99. Då var jag nog det också. Jag var nog det väldigt mycket, stora delar där. Det var också den här Unge Werthers lidande konsekvensen. Liksom, att man skulle nog också vara det. Det var nog så man skulle genomliva sitt liv olyckligt kär. Men just där med trumstockarna. Jag hade ju inte teknik. Utan jag spelade med hela armen på hi-haten. Om ni som inte spelar instrument så är det ju en jävla hi-hat som går i all musik. Den krävs det att man är liksom lite mjuk i handleden och spelar. Men jag spelar med hela armen. Så vi la ju upp våra låtlister i Badcast. Två snabba låtar, två lugna låtar. Två snabba, för det var max vad jag pallade med. Så mina trumpor, jag gjorde av mig så mycket trumpor.
Är det så du blev så bra i tennis?
Ja, fast det här är ju jag spelar ju också omvänt. Jag spelar med vänsterarmen liksom. Men alltså jag förstår att alla trumporna var ju verkligen hackade. Alltså.
Hur kom du in på tennisbanan?
Det var pappa körde upp oss syskon dit, eller mig och min storbror, när jag var 6 och min brorsa var 8. Och så började jag spela tennis och sen tyckte jag jättemycket om det. Så jag satsade på det så fram till jag var 13-14. Och ett tag verkligen så här 5 dagar i veckan och liksom fys och du vet, hela grejen liksom.
Och nu driver du en tennisklubb som heter Örnen. Varifrån kommer det namnet?
Nej, men det var några jag började spela med här uppe i Stockholm som boxades på BK Örnen. Men det visste inte jag om att de boxades där. De bara sa till mig så här, Jonas, där borde heta TK Örnen. Jag bara, ja, lät ju jättebra. Jag var också inne i den här experimentella fasen då jag kände så här att det någon annan säger kan faktiskt vara en jättebra idé. Även om det inte kommer från mig själv så här. Förstår du, ganska mogen fasen då? Jävligt mogen måste jag säga. Så jag tyckte det lät skitbra. Och sen förstod jag att det fanns ju redan något i Stockholm som hette Örnen. Boxningsklubben Örnen är den värsta legendklubben på Södermalm. Så det är därav kommer namnet liksom. Ja.
Är du en lugn tennisspelare eller kan du brusa upp och bli John McEnroe?
Ja, nej men jag var ju... jag hade problem på banan med mitt humör och blev ju avstängd en gång när vi mötte en annan klubb i Göteborg i seriespel. Och jag har haft några riktigt...
Vad gjorde du för att bli avstängd?
Nej men... jag tycker McEnroe ändå hade en charm liksom, som ett trollband. Det här var mer nivån av, om du tänker dig, en gnällande, bortskämd människa som nästan skyllde ifrån sig på dagsformen. Du vet, allt sånt där som är så här, man gör inte så. Också att jag pekade finger mot domaren med fingret bakom, så läktaren såg inte vad jag gjorde, bara domaren liksom. Körde den, du vet, handen före. Och då blev det...
Man får inte göra ett finger till domaren.
Nej, man får inte göra det. Vilket var ju en frihet inom rock'n'roll. Så är ju det liksom någonting som är ju en skill att ha. Det är ju nästan så här en force liksom. Att kunna, liksom när som helst kommer ett finger liksom. Så var det. Men däremot så måste jag faktiskt säga att det är ganska bra att ha gått igenom sånt när man blir sen. För jag är ju liksom jag är coach till yrket liksom. Det är ju, och jag har ju varit det nu i 14-15 år. Och när man har med tennisspelare att göra, eller idrottare att göra, ensam sportsutövare att göra, så är det ganska bra att ha varit på de här platserna själv. Alltså... jag har ju varit på de här mörka platserna, liksom på de här skylla ifrån sig, det är fel på strängarna, du vet, allt det här. Så jag vet ju vad som händer när folk går igenom där och kan ganska lätt, inte lätt, men ändå guida folk tillbaka. För man blir ju inte så, skärp den ut, jag fattar det, lite det bakomliggande så. Så jag tycker att för att vara en bra coach så ska du nu ändå liksom ha lite koll på mörkret i dig själv sådär. Så här önskar jag att livet var, som den här låten, den här melodin. Så här önskar jag att alla människors liv, om man känner så här ett par, tre gånger per år, några minuter, då kan jag nästan stå ut med vad som helst. För det här kommer hela jävla livet rullande alltså.
Hur upptäckte du Mamani Keita? Hon är från Mali och har sjungit med Salif Keita som är väldigt känd afropopartist.
Ja, men hon har ju sjungit backing vocals där. Men vem är hon då? Salif?
Jag vet inte, jag hade faktiskt inte... Ganiela Jean-France tjäna franska pengar.
Ja.
Det handlar om att stressa och hon sjunger pas facile, bossé, bossé, inte lätt, jobba, sjunger hon.
Är det hon sjunger?
Ja.
Gör hon det?
Ja.
Okej. Okay.
Det är en arbetssång.
Ja, det är en arbetssång.
Man ska kämpa för att få in pengar.
Det är bara det man känner att de sjunger. Men det här upptäckte jag genom min tjej. Och sen har jag lyssnat på den här... Jag lyssnar på den här låten väldigt, väldigt ofta. Att det är melankoli i det. Men det är också sån otrolig hoppfullhet. Och det här att... Ja, men som du säger, texten är så här att du måste ändå fortsätta, bara fortsätt lev så här. Och den här melodin, den är ju gudasänd liksom. Och sen att det är sånt självförtroende i låten, att det händer så mycket mer än att den här melodin kommer åter. Men det här är ju allt man vill. Det är ju den här känslan man skulle vilja ge till folk eller liksom någon som lyssnar, just där. Den är öronbedövande frihetskänslan inuti liksom.
Jag såg en bild på ditt Instagramkonto som hade den här känslan. Fantastisk livebild då du flyger upp i luften. Verkligen, du är högt upp i luften. Med mikrofonen i handen. Och i förgrunden står en väldigt söt tjej och är djupt försjunken i sin mobil och missar det här fullständigt magiska rockögonblicket som håller på att hända bakom henne. Och bilden ser inte ens ut att vara tagen av en professionell fotograf. Det är bara någon som råkar ta en bild. Du ser också ut att uppträda i en lägenhet. Det ser inte ut att vara en rockklubb eller något. Ja. Utan, varifrån, eller vad är storyn om den bilden?
Jag tycker att det sammanfattar egentligen mitt liv inom rock'n'roll liksom. Man ger sig hän allt man har, men det
är, den söta tjejen är totalt ointresserad och
den söta tjejen, men också att den söta tjejen kanske är så här, jag har väl inte alltid haft en publik liksom så där, men att man ändå ger allt, så det är ändå rätt enligt du vet rock'n'roll-guden så här. Men den bilden är från en av alla fester man har spelat på, och någon vän vill att man kommer och lirar, och så har man inte haft några andra spelningar, så har man gjort det, och då är det ju inte folk som är där på den festen, för att de kanske inte ens vet att man ska spela liksom, men man själv är jävligt sugen på att spela, och då kan det ju det där mötas av att man är jävligt peppad, men publiken är så här, jävlar vad högt det blev, kolla lite på Instagram och istället för att liksom kolla på den som spelar sådär. Lite skillnaden mellan Göteborg och Stockholm, vad man har märkt, är ju att ja, men det hände ju en grej här då. Mitt år startar ju liksom. Okej, men det är skillnaden mellan Göteborg och Stockholm. Jag hoppas att ni lyssnar så här. Ni kanske är coronadeppiga hemma så här. Ni behöver inte känna någon depp inför mig nu. Det här är helt jävla lugnt för mig. Jag har kommit över det. Men i alla fall, mitt år börjar så här då. I mitt kvarter då, vid Odenplan där jag bor. Så jag gör ju kvarteret då, så att jag känner liksom Ica och skit. Vet. Jag går ju bara runt där i mitt kvarter. Jag försöker göra det till mitt, så som det kändes i Göteborg liksom. Så den här tobaksaffären då på hörnet, där är jag inne jätteofta. Du vet, ibland skickar jag dit min dotter och köper Coca-Cola. Du vet, så här. Det är liksom mitt område så. Så i alla fall. Så fick jag ett arv nu då av farsan så här. 200 000. Det är ju hur mycket pengar som helst. Jag har aldrig haft så mycket pengar. Jag bara, shit, det här kul. Nu kan jag ju göra någonting med de här pengarna. Det här är verkligen mycket pengar liksom. Så in i tobaksfärden. Han bara, Jonas, ja, jag behöver pengar. Jag bara, okej, shit, hur mycket behöver du? Jag skulle behöva 150 000. Jag bara, ja, men det är cool. Jag har 200 000, så du kan låna det av mig. Så jag går och hämtar min bankdosa för över till honom så här. Sen 6 dagar senare så har liksom tobaksaffären stängt. Jo, och jag får inte tag på honom mer. Han är liksom, han är borta då. Så ja, där förlorar jag ju hela det arvet då. Men grejen är, vad jag kommer till nu? Nu ska jag liksom precis berätta vad som är skillnaden Stockholm och Göteborg. Det här är ju någonting jag kan ringa till, och jag ringer mina polare i Göteborg då. Du vet, så här, ringer Martin och Adam och lite folk så här, bara berätta det här som hänt. Att de skrattar ju så mycket så att liksom det inte finns några gränser liksom, för att de behöver inte älta sig så här, ja det är ju skitjobbigt, det är ju hemskt liksom, men det är också någonting som är så misslyckat roligt i berättelsen, så där är det skratt. När jag berättar det för någon i Stockholm, då är det liksom, nej, men herregud vad hemskt, som att det har tagit liksom, som att jag aldrig kommer bli densamma igen. Som att någon har varit inne i mitt innersta och tagit det finaste jag hade och sprungit iväg med det.
Jag känner mest att Stockholm är en vidrig stad som exploaterar genuint godhjärtade människor.
Ja, nej, men jag tycker inte att alltså jag vill ju leva i en värld där man kan göra så liksom, men han valde att inte göra så. Det är ju hans flust. Var liksom han.
Men du måste ju veta vem den här personen,
ja,
är.
Ja, alltså nej, men 8 år. Alltså jag känner honom som, alltså jag hälsar igen på honom. Alltså det är som en, men, du vet, som det blir ett kvarter. Man blir nästan lite familj.
Fick liksom. Du honom att underteckna ett skuldebrev eller någonting?
Ja, jag har ett skuldebrev.
Ja, men då borde du kunna få tillbaka de här pengarna.
Ja, men det är bara ett papper liksom. Han har gått under jorden, alltså, han finns ju inte att få tag i någonstans liksom.
150 000, det är ungefär lika mycket som du sa att du bränt på din skiva Affärer,
ja,
när den kom,
ja.
Så det är ungefär budgeten för ett album, man.
Det är lite sorgliga med det här, förutom att det var två dagar där jag var så bara, fan, jag är knäckt för det här. Det var fan inte roligt, men samtidigt sa jag så här, jag har familj och jag måste också visa så här min dotter, hur man tar en motgång så här. Där är pengar, det är skillnad liksom på pengar och andra typer av motgångar liksom. Pengar kan man alltid så här, det liksom, vi har ändå, vet, så här, jag förklarar så här, kolla, vi har mat, vi har tak över huvudet, allting är lugnt liksom. Det här var pengar och det var extra pengar som inte var så här supernödvändiga. Så jag kunde ändå liksom visa henne så här, ja, nu kör vi vidare. Skit i det. Men däremot, när man inte kan turnera det här året, så kommer inte jag tjäna några pengar att lägga till nästa skiva, du vet. För då, alltså, mina skivor kostar så sjukt mycket och jag sparar alltid ihop till dem på turnéer. Lite tennisbanan och skit också. Men, så nu är det så här, okej, det kommer inte in någonting live.
Varför kostar dina skivor så mycket?
För det är ingen annan som vill betala för dem.
Du är helt självfinansierad?
Ja. Ja, men verkligen. Jag har alltid varit det, liksom. Något skivbolag har gått in någon gång och tagit ungefär cirka en tredjedel av kostnaden. Liksom.
Du har också ett ganska påkostat sound. Det är mycket arrangemang och stråkar. Och,
nej, men det är ju allting och, sånt. Ja. Det kostar svinmycket att spela in med en skiv. Alltså verkligen asmycket. Sen är det också lite så, fan, musiker nu för tiden, alla har ju, du vet, räkningar och familj och barn och sånt. Men det går liksom inte heller riktigt att pruta där, utan det kostar vad det kostar liksom. Men sen är det ju också att jag kan ju inte knappt öppna ett mejl på datorn. Du vet, alla de här programmen som finns, man kan göra musik hemma. Jag kan ju inte det liksom heller. Och så ja, nej, det är problem, kostnaden, just att det kostar så enormt mycket liksom. Så kul ibland när folk säger så, ja, jag gör allting själv. Hur gör man det annars? Det är aldrig någon som har ringt mig och sagt så här, vi tycker du är tillräckligt bra för att satsa på din skiva liksom. Jag har inte haft ett sånt skivbolag sen Bad Cash då. Men några som, även om jag betalt mycket själv så här, den senaste skivan gick på 180 000. Jävligt kul att snacka mycket pengar, tycker jag. Vi snackar mycket pengar här på det. Köpa sig. Du vet, även om jag la ut mycket pengar, så la jag Jocke ut också massa pengar och jävligt mycket tid. Och under processen...
Jocke Åhlund.
Ja, Jocke Åhlund. Precis, Jocke Åhlund. Gjorde det. Och under den här, när vi på spelning, så spelade upp... en ny låt som han har skrivit ihop med Björn Yttring. De har ett band som heter Smile. Och igår så frågade jag Jocke så här, okej, om jag spelar upp Smile-låten hos, när jag är hemma hos Fredrik Strage. Och då sa de ja. Så det liksom blir världspremiär här nu på den här Smile-låten. Jocke Åhlund och Björn Yttring.
Och låten heter Kylie.
Kylie, ja. Det heter den inte när jag hörde den. Men det Jocke brukar döpa allting efter han. Liksom stora skivsamlingar, dyra skivsamlingar.
Extremt dyra,
ja,
skivsamlingar.
Dyra skivsamlingar. Och du vet, vintage-syntar. Också dyra vintage. Det är otroligt dyr musik också. Varför säger jag det här? Jag säger det här bara för att Jocke ska störa sig. Jag rättar bara med Jocke. Liksom, du tänker dig, du vet, så här. Man har sin favoritsushi-restaurang. Den ligger inte i Göteborg. Den ligger i Tokyo. Man har sin dyra skivsamling. Man har sina vintage-syntlar. Man gör sån här musik.
Jag tycker du får lite orättvist nu. Jocke Åhlund framstår som någon sorts jappi.
Nej, jag skämtar. Typ bara för att jag älskar honom.
Och för övrigt, den bästa sushin man kan äta finns inte i... Okej, jag har aldrig varit i Tokyo, men det finns inte i Stockholm. Men har du varit på...
Jocke gillar inte sushin, jag vet inte varför. Det är bara så här.
Har du varit på Håse i Göteborg?
Ja, i Stigbergsliden där.
Stigbergsliden, det slår allt.
Det, jag har
lätt
det.
Bästa sushin i Sverige.
Ja, men jag har förstått det, att det är helt galet där. Jag har gått förbi lokalen många gånger och kollat in mig, aldrig ätit där. Men det är hemskt. Jocke, fan du vet att jag skämtar med dig. Men det är bara det att jag vet inte hur man visar kärlek på något annat sätt. Än att det här är det finaste jag... Det är så här jag förklarar kärlek, vilket jag satt mig i så många konstiga situationer för... Det är bara det jag... Så här jag tycker det är kul och... Jag måste göra det här med Jocke. Om jag inte hade gjort det, hade jag sagt så här... Han är så jävla äkta Jocke, han är helt otrolig, han är helt fin.
Men det är få personer som kan få psykedelisk musik att bli så poppig som Jocke Åhlund. Jag tycker även Les Big Bird är bra på det. Det är så... Det är utsvävande... Och sinnesutvidgande, men känns ändå koncist och självklart. Och väldigt lätt att uppskatta.
Jag har aldrig varit med om maken faktiskt att skriva med Jocke att vi är bara ute efter... Vi jagar den där melodin. Och vi jagar under total samförståelse. Det är liksom, vi vet exakt när den är där. Han är ju ett melodifreak liksom. Det är bara melodin, det är liksom att man söker efter den melodin och allt annat är oviktigt. Och det är fantastiskt skönt att jobba med någon sån som går till... Ja, men det är som vi snackade om Gary Boyces där i början. Det är melodin, de är ute efter melodin. Ja, jag älskar Jocke. Fan att jag sa det här om vintersvintar och dyra skit. Varför sa jag så för? Det är så jobbigt alltså.
Du kommer aldrig mer få jobba i
hans studio. Nej, men alltså... Det är bara... Det är bara av kärlek. Det är avundsjuka. Det är avundsjuka. Ja, nej, men nu avslutar vi. Jag måste tillbaka och ställa mig utanför tobaksaffären. Jag står ju där. Nattar ju.
Men finns tobaksaffären kvar?
Ja, den är kvar, men den är ju stängd. Alltså, helt
den är
stängd.
Han har tagit 150 000 och bara stuckit.
Ja, och det är allting tomt i butiken också.
Okej, men...
Men skit
rätt. Kan inte du göra någon så här gratis gig på din lokala Hells Angels-klubb eller någonting i utbyte mot att de hjälper dig lite med skuldinridning?
Ja, nej, men jag är så otroligt rädd för stora män, alltså. Med våldskapital, alltså. Jätterädd, alltså. Och han såg ingen rädsla i mig där. Den här tjuven, liksom... Nej, jag kommer inte blanda in dem, utan jag kommer gå till Bandidos.
Lycka till med det, Jonas. Ja. Tack för att du kom hit.
Tack. Måste gå hem, upp och jobba för någon annan
jävel. Och jag ser mig stora tom. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Jonas Lundqvist var hemma hos Drage. När jag ser dem skratta, jag bara spy. Jag frågar dem hur det är läget och så, men egentligen bryr jag mig inte ett skit om deras nya vinnarliv, yeah. Kom och se på monstret i mig. Har du levt så känner ni varann. Kom och se på monstret i mig. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered. Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners, so there's a perfect match for every business.
Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.